Är du rasist eller? Nej, jag är inte rasist, men jag pratar gärna med dig efteråt om det är så att du upplever att jag är det. Så tar man det sen. Man låter klassen kanske gå 5 minuter tidigare och tar sig tid och lyssnar. Alltså jag tror, man kan inte nog lyssna. Och visa att jag hör, och inte bara så här, ja jag hör vad du säger, men. Utan ibland kanske vi får lov att säga så här, ja tack för att du förklarade för mig. Jag ska tänka på det här, jag återkommer. Till exempel. Det kommer att överraska många. För det är inte så vi oftast blir bemötta. Att någon som inte går i försvar direkt. Någon som säger så här, okej, jag kan ta emot det här som du säger. Och tänka på det. Jag kanske känner så här, nej, du är så långt ute. Och särskilt om jag känner så här, att liksom, ilskan bara skjuter upp. Det här är så orättvist. Jag som kämpar för och bla 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 bla. Om jag känner den impulsen. Det är kanske då jag allra, allra mest ska bara...
Det är inte första gången jag blir inspirerad när jag lyssnar på Nyhetsmorgon i samband med en intervju. Den här gången handlar intervjun om minoritetsstress, ett begrepp jag inte tidigare hade koll på. Efter lite research om begreppet var intervjun inte långt därefter bokad. Dagens gäst har en lång erfarenhet när det gäller att arbeta med människor i kris och svåra situationer från olika sammanhang som skola, socialtjänst och psykiatri. Hon heter Hanna Wallensten, hon är legitimerad psykolog och föreläsare. Temat för dagens avsnitt är minoritetsstress. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Hedi Mubaras. Hanna Wallensten.
Ja.
Så himla kul att du kunde vara med idag.
Tack.
För de som inte vet vem du är så är du psykolog.
Mm.
Du föreläser en hel del.
Precis.
Du har idag en privat mottagning här på Södermalm där du bland annat ger individuellt samtalsstöd.
Mm.
Värt att påpeka är att du har jobbat inom skolans värld tidigare.
Mm.
Och då var du skolpsykolog.
Mm, precis.
Så du har erfarenhet av att arbeta med barn också?
Det har jag. Jag har jobbat mycket med unga som står långt ifrån arbetsmarknaden. Jag har jobbat med barn och unga inom socialtjänsten också.
Jättebra. Och en av profilfrågorna, eller om man ska kalla det profilfrågor, som du arbetar med är ju just minoritetsstress.
Ja.
Ett begrepp jag inte hade någon aning om innan jag såg det på Nyhetsmorgon för inte så jättelänge sedan.
Mm.
Så jag tänker, för någon annan, precis som mig som inte hade någon aning om vad det här är, kan du bara ge en introduktion till själva begreppet?
Absolut. Minoritetsstress är ett begrepp som myntades av en amerikansk professor som heter Ilan H. Meyer 2003. Och han gjorde det när han tog fram en modell för att beskriva vad som händer när människor som hör till en grupp som det finns negativa föreställningar om i samhället, vilket oftast är en minoritetsgrupp, när människor som hör till den gruppen oroar sig för att bli bemötta utifrån de här negativa förväntningarna. Och det han tittade på först, det var personer inom HBTQ-gruppen. Och sen har det här utvecklats och man har tittat på det ganska mycket i relation till etnicitet, hudfärg i USA, men också till andra grupper. Och sen har vi precis börjat prata om det i Sverige.
Ja, och när jag sitter och lyssnar, dels så reflekterar jag över mina egna erfarenheter, men även de här som ungdomarna går igenom idag.
Ja.
Jag tänker, vi tar ett kort exempel. När jag kommer till Norsborg så ska vi söka prao.
Mm.
Och när de söker prao, jag vill bara påpeka, det här var typ när corona började, så det var fortfarande lite oroligt, men de skulle fortfarande ut och praoa. Och jag kommer ihåg, då skulle vi lära dem hur man har ett telefonsamtal med någon, du introducerar dig själv, jag vill komma och praoa hos dig, finns det möjlighet? Jag kommer ihåg, det var inte en person, det var flera personer som sa gång på gång, säg inte att vi är från Norsborg.
Mm.
Var strategisk, utan säg att vi är från innerstan eller närmare stan, så att de inte tror att vi är tjuvar, eller så att de känner sig säkra på att vi tar det seriöst.
Just det.
Och då tänker jag bara, vad är det för mentalt stadie de här ungdomarna befinner sig i när de pratar på det här sättet?
Det där är ju ett klockrent exempel på minoritetsstress. Redan innan vi ens har börjat prata med en person så oroar vi oss för vad ska den här personen tro om mig baserat på vad den känner till om min grupptillhörighet. Och inte baserat på vad den personen vet om mig som människa. Att vi är rädda för att bli bedömda som mindre värda. Det handlar jättemycket om att liksom bli sedd som en likvärdig person. Men vi oroar oss för att vi inte ska bli sedda som likvärdiga. Och det här som du beskriver, det är en ganska vanlig strategi. Att jag helt enkelt försöker tona ner och dölja då min minoritetsgruppstillhörighet så att säga. Så om det har låg status i vårt samhälle att komma från en förort där det finns många med utländsk bakgrund. Och det finns en sån föreställning skulle jag hävda i Sverige idag. Ja, då kommer jag att känna minoritetsstress i relation till det. Och så vill jag försöka då undvika att min omgivning, eller i det här fallet min potentiella praoplats, ska tro att jag är en sån som, och så alla de här sakerna som du nämnde.
Ja, jag försöker tänka så här, hur mycket av det här är fördomar vi har om andra parten och hur mycket är egentligen verklighet?
Ja.
Och jag tänker bara, det här är en väldigt generell fråga, vart kommer det här ifrån ursprungligen?
Ja men precis, och det är en väldigt bra fråga och det är en viktig fråga att ställa sig, och ytterst är det enda sättet att ta reda på det är ju att testa. Att jag faktiskt söker den här praktikplatsen eller praoplatsen eller det här jobbet eller den här skolan eller går på den här dejten eller prövar att få köpa det här huset eller vad det nu handlar om. Jag kan ju inte veta, för det är ju enskilda individer jag träffar varje gång. Men varför tror jag att någon ska tro så? Jo, det har ju att göra med vad är mina erfarenheter sedan tidigare? Och det är viktigt med konceptet minoritetsstress. Det är inte någonting som bara händer i mitt huvud. Det är inte att jag har liksom psykotiska föreställningar. Utan det är baserat på tidigare erfarenheter. Och det kan vara erfarenheter av att få direkta påhopp eller påståenden emot sig. Men det kan också handla om bemötande. Hur har mina föräldrar bemötts i olika sammanhang? Har de blivit bemötta på samma sätt som mina kompisar som jag tränar fotboll med i innerstan? Som deras föräldrar har blivit bemötta? Vad har jag sett för representationer i media? Har jag sett många exempel på personer som arbetar, bor i orten och arbetar på Skatteverket eller jobbar som läkare, banktjänstemän, eller har jag fått andra bilder? Har jag fått negativa bilder? Det kommer att påverka vad jag förväntar mig. Så det handlar både om vad jag har sett representerat men också vad jag inte har sett representerat.
Så himla intressant. Jag brukar diskutera de här frågorna med kollegor och vänner jag har runt omkring mig. Jag kommer ta exempel från min egen universitetstid, vilket jag tycker är väldigt intressant. När jag pratar om, och då pratar jag om Linköpings universitet, till stora delar är väldigt homogent etniskt svenskt.
Mm.
Till stora delar. Sen finns det andra universitet som är tvärtom. Och då pratade min kollega om, hon gick också på den skolan, vi gick inte samtidigt, men hon pratade om att det fanns en kille med asiatisk påbrå som var i kåren, tror jag det kallades.
Mm. Mm.
Han var engagerad. Mm. Den här personen var väldigt mån om att skämta om på sin egen bekostnad innan någon annan hann göra det. Utan, och då vill inte jag säga att det här är det var någon som triggade det här.
Nej.
Vad tänker du när du hör det här?
Nej, men jag tänker, han ville bara försäkra sig om att ingen annan skulle göra det, precis som du var inne på. Det är ju en vanlig strategi. Och det kan vi ju känna igen, alla som blir utsatta för att liksom vara normavvikare och få negativa förväntningar på sig på grund av sin normavvikelse. Vi utvecklar ju strategier. Och det här är ju, det här tycker jag är en del av den här assimilerande strategin. Nej, men jag är så lik er så att jag tycker också att det är roligt att skämta på min egen bekostnad. Alltså då har jag nästan raderat ut min normavvikelse. Jag är ju så lik normen då. Man liksom blir lite untouchable, man blir lite man går med på och man kanske inte har man köpt den stereotypa föreställningen om hur dan, i det här fallet då, asiater är. Mm. Men man tänker i alla fall inte låta omgivningen veta att man har något problem med det.
Just det.
För om jag redan har skrattat åt det, hur ska du kunna skratta åt mig?
Precis. Och det här var ju min kompis berättelse. Ja. När jag tänker tillbaka på min egen, upp till gymnasiet tror jag inte jag upplevde det så mycket. Men när jag kom in på ingenjörslinjen industriell ekonomi, väldigt, väldigt homogent etniskt svenskt. De flesta hade liknande bakgrunder. Och det var då jag verkligen kände mig annorlunda.
Mm.
Och jag vill bara påpeka innan jag började den här historien, ingen av de här människorna som gick där har uttryckt sig rasistiskt mot mig. Nej. Eller varit otrevliga. Det var väldigt fina människor.
Ja.
Det fanns några enstaka som inte kunde tänka, men det finns det i alla grupper.
Mm.
Så överlag väldigt fina människor.
Mm.
Och vad jag märker, som jag märker i många andra områden, är att vi var typ 4-5 invandrare.
Mm.
Och vi blev en grupp.
Mm. Mm.
Det blev lite som vi kunde vara oss själva med varandra.
Mm.
Återigen, utan att någon annan har dömt oss.
Mm.
Vad tänker du när du hör det här?
Ja, men det här känner jag igen. Och jag tycker att en viktig sak att komma ihåg när vi pratar om att vara i olika typer av blandade grupper, att vilja skapa inkludering och så här, det är ju att det är väldigt, det förekommer precis som du är inne på, men det är ganska ovanligt att man tänker så här: usch, den där personen hör till en utgrupp, en annorlunda, en avvikande, jag gillar inte såna. Det är inte så vanligt att vi tänker så. Det vanligaste är att vi tänker, alltså, jag vet inte, men det är någonting som känns väldigt, ja, men jag får så bra magkänsla med dig, ja, men det, jag vet inte, det är lätt och enkelt och kul med dig. Vi gillar igenkänning. Det är det vi går igång på. Så det är mycket enklare för oss att söka upp någon som vi känner igen oss i, som påminner om oss själva eller sådär. Så därför så kommer vi att vara mycket mer benägna att välja till de som liknar oss själva. Det är därför det är så lätt hänt att vi får väldigt homogena miljöer. Och förmodligen var det så att i den här miljön så, ja, några kände igen sig i varandra och de råkade kanske vara då överlag vita etniska svenskar. Och sen så kanske ni var några som också kände igen er i varandra och som såg att, ja, ni råkade vara då icke-vita svenskar. Dels kan det ha varit det. Det kan också vara så att vi som avviker från normen, att det är någonting väldigt avkopplande med att vara i en grupp där vi inte har minoritetsstress, där vi inte oroar oss för att någon ska tro att vi är på ett visst sätt för att vi är normavvikare. Så om jag söker mig till andra normavvikare så förväntar jag mig att de kommer att se mig som en unik individ. Det finns det ju ingen garanti för egentligen. Men jag förväntar mig att de kommer att se mig som en unik individ och kanske känner mig lite mer så här, där känns lite tryggare, lite bekvämare. Och då blir jag ju mer mig själv, och då när vi blir mer oss själva så blir vi i allmänhet roligare och trevligare människor att vara tillsammans med än när vi försöker vara någon som vi inte riktigt känner oss om.
Och jag berättade till dig att jag hade en intervju igår med en annan person, Sally Hu, och vi diskuterade den här frågan. Jag skulle vilja höra hur du tänker. Det finns en skolkoncern i Sverige som heter Jensen. Säkert medveten om det finns en hel del skolor runt om. De gick nyligen ut med, nu vet inte jag om det var nationellt eller om det var bara just i Göteborgsområdet, att viss typ av att de hade en klädkod. Och det var väldigt tydligt vad det var för klädkod. Det var becknarväskor fick inte vara med, inga mjukisbyxor och så vidare. De resonerar, det här är inte kläder som är kopplade till studiero och att man satsar på skolan och så vidare.
Mm.
Jag tänker, vi säger så här, hur tänker du när du hör det här, och hur mår ett barn som kanske är från förorten när den går på den här skolan?
Men jag tycker att det här är ett strålande exempel på hur normer får konsekvenser i praktiken. Det är ju olika normer. Alltså för en del människor så är då den här klädstilen inte något som går att kombinera med en ambitiös syn på skola och skolgång. och lärande. Och för andra så är det, finns det ingen som helst motsättning mellan en sån klädstil och ett ambitiöst lärande. Och jag tänker att hur det påverkar en person har väldigt mycket att göra med vad har jag tillgång till för normer och för synsätt runt omkring mig. Jag tänker faktiskt att det är lite som om man säger så här, nej, flickor i högre utbildning, det säger sig självt, det hör liksom inte ihop. Så sa man en gång i tiden. Och nej, då känner jag mig inte så välkommen som flicka. Men kommer jag då från ett hem där man säger så här, jo, du är precis lika klok och smart som din bror, det är klart att du ska ha högre utbildning. Då kanske det liksom, det kanske inte kommer åt mig på samma sätt. Som om jag befinner mig i en miljö där man säger så här, ja, oj, nej men då ska du nog hem till spisen. Och samma sak med klädstilen då. Om jag kommer från ett sammanhang där man säger så här, vad är det löjligaste jag har hört, då får vi byta skola. Då kanske det inte kommer åt mig. Men om jag befinner mig i ett sammanhang där både de som står mig nära och resten av samhället säger så, jo men det vore ju bra om du liksom hyfsade upp din klädstil. Då kanske jag tror att min klädstil, hur mycket pengar vi har i familjen, vad vi har för utbildningstraditioner bakåt i min familj, att det har betydelse för om jag hör hemma i skolan och att jag har möjlighet att lära mig att utvecklas eller inte.
Argumentet var så här, enligt honom.
Ja.
När du kommer till arbetsmarknaden så finns det en klädkod. Varför kan man inte ha det här också?
Absolut, och det beror ju på var du ska arbeta.
Han tog exemplet med att när han jobbade på Expressen, då var det ju alltså suit and tie och allt vad det var.
Ja.
Jag tänker...
Men det är ju en enorm skillnad, därför att när du är vuxen och söker arbete, då väljer du var du vill arbeta och var du vill söka arbete. När du är barn och går i skola, då har du skolplikt. Så redan där tycker jag att just det argumentet har jag svårt att se. Och det är också så att ja, det finns en klädkod på Expressen, det finns en klädkod på Vinnevri sjukhus, det finns en klädkod på hunddagiset, det finns en klädkod på Spotify. Alltså, det finns massor med olika klädkoder. För mig så har liksom inte... Däremot, jag menar, är det så att... Jag försöker komma på om det kanske finns något plagg som skulle skapa enorma problem i ett klassrum. Om jag har på mig jättemycket smycken som klirrar och skapar stök i klassrummet. Ja, då kanske jag får lägga av med dem då medan vi ska ha undervisning.
Det är som den där klassiska keps-diskussionen som jag tycker är helt irrelevant. Jag förstår vart argumentet kommer ifrån. Men jag tänker, du kan ju fortfarande lära ett barn hur man... Alltså att man måste anpassa sig till vissa normer på en arbetsplats utan att tvinga göra dem i skolan.
Fullt möjligt.
Så det är... Ja, och jag vill bara säga, jag blir bara ledsen när jag läser om det här med... Det var som jag sa i den förra intervjun, jag hade inte känt mig välkommen för 5 öre.
Nej.
I den skolan.
Nej. Och
Och de var väldigt nöjda, ska jag säga, med resultatet. De bara, ja, men nu har vi inte så många elever från ytterstadsområden. Nu har vi lugn och ro. Nu har vi... Så det här var ju win-win för dem på många sätt.
Och det där med lugn och ro för att man inte har elever från ytterstadsområden, det är ju bara fördomsfullt uttryckt. Det måste jag verkligen, verkligen, verkligen opponera mig mot. Det är någonting som bekymrar mig. Det är absolut så att det finns många elever som bor i ytterstadsområden som lever under extremt svåra förhållanden och som därför har svårt att klara sin skolgång. Men det är inte så att det finns ett likhetstecken. Det där är ju så här classic guilt by association. Att tro att ungdomar som kommer från ytterstadsområden per definition skulle ha några svårigheter i skolan. Tvärtom är det ju väldigt många som är om möjligt mer ambitiösa än genomsnittet och som också lyckas väldigt bra och som tar sig in på våra högre lärosäten och gör väldigt, väldigt bra ifrån sig. Och det är hög tid att arbetsmarknaden börjar förstå det.
Verkligen. Nu, när jag läser mig in på minoritetsrätt så kom ett begrepp upp, exotifiering.
Mm.
Jag vet inte varför, jag bara tyckte om själva namnet också, exotifiering. Mm. Nu var det inte lika trevligt innebörden.
Nej, tyvärr.
Men jag vill ge ett exempel. Så vi var på klassresa. Det var en ö i norra vid Norrtälje där omkring. Det var skärgården. Och det fanns andra klasser på ön också. Vi var de enda som kom från ytterstadsområden. Så var det en årskurs sexa med från innerstaden. Och jag tycker det var så intressant när de här två världarna möttes. Så då hade vi som en lägereld och då var det några, jag vill bara säga, de var faktiskt modiga som kom fram till oss och ville prata med oss.
Mm.
Och det första de säger är, hur är livet i förorten? Är det som i Snabba Cash?
Mm.
Först och främst, jättemodigt att ställa den. Jag tycker det är viktigt att ställa den.
Ja.
Och sen vill jag bara vara väldigt tydlig med att våra var inte mindre fördomsfulla. De trodde att de åkte flygplan till jobb, till skolan. Men varför blir det så här? Hur hamnar vi i det här läget att man exotifierar varandra på det här sättet?
Men jag tänker att det handlar om att vi har så lite kontakt med varandra. Att, så här, jag fick en aha-upplevelse för länge sedan när jag läste Totte går till doktorn med ett av mina barn som var typ 3 år eller något sånt där. Och så var det så här tecknade bilder och så var det liksom mamma, doktorn och Totte på ena sidan. Och sen så kom vi till en sida där det bara var mamma, eller vad säger jag, doktorn och Totte. Och då tänkte mitt barn att mamma hade gått hem. För att hon kunde inte se. Och upp till en viss nivå, en viss ålder, så kan vi liksom inte förstå att det vi inte ser finns där ändå. Men bara ett halvår senare när vi läste samma saga, då kunde min dotter säga så här: ja, mamma står utanför bilden i princip. Det vill säga, vi skarvar. Vi lägger till information som inte finns där. Och så gör ju vi när vi inte vet så mycket om någonting. Så när jag inte vet så mycket om vad som sker i ytterstaden, eller när jag inte vet så mycket om barnen som går på innerstadsskolan, då tar jag den lilla information jag har och så skarvar jag. Jag gör lite antaganden. Och vilka antaganden kommer jag att göra? Jo, jag kommer att använda mig av det jag har förtroende för. Är det dagstidningar? Är det TikTok? Är det vad mamma och pappa säger? Är det vad bästa kompisen säger? Ja, beroende på vem jag har förtroende för så kommer jag använda den informationen jag har fått där. Så om mina kompisar eller min storebror har sagt att men barnen i innerstan, de flyger flygplan till skolan. Verkar trevligt. Och har jag bara fått höra att men det finns människor som bor så här typ, inte riktigt på landet men långt bort. Ja, men det är som i Snabba Cash. Ja, det är det jag har att skarva med.
Så det är brist på information bara?
Ja, och erfarenhet skulle jag säga. Vi kan ju säga så här, nej men de är helt vanliga. Alla barnen i innerstan är precis som alla andra barn. Ja, kanske inte. Det kommer inte att räcka kanske som information för mig. Så det beror på vad för sorts information. Men jag tänker att det som verkligen gör skillnad, det är ju när vi möts. Och inte när vi möts hur som helst, utan när vi möts på lika villkor. Det är lite viktigt. Om vi får mötas på lika villkor och arbeta mot gemensamma positiva mål, det är liksom den bästa grunden för integration om man ska titta på så här forskning.
Ja, och det var jag tycker det var så himla, det var ett positivt möte, verkligen. Och det här var ju med organisationen som hade hand om den här ön var scouterna, och hats off, vilken organisation. Jag tycker det var fler förortsskolor behöver komma ut till skärgården och bara den naturen. Och precis som den resa mina ungdomar gjorde, bara få träffa andra människor också för allas bästa.
Och jag tänker att det där är ju faktiskt ett exempel på ungar som möts under likvärdiga villkor. Alla är där, de bor på typ likartade sätt. De är där på någon sorts liksom, långt borta från sitt vanliga sammanhang. Alla är i en miljö som är lite mer eller mindre okänd för dem. Och de gör någonting positivt tillsammans. Nu skulle ju inte de här grupperna just samarbeta, men de är ändå där i samma syfte och sådär. Jag tänker att det är ganska bra grund. Skulle ni dessutom ha bytt in att ni hade gjort några övningar ihop, ja, då tror jag ni hade ökat sannolikheten att de ungdomarna hade åkt därifrån med, ja, så här, ja, men jag vet en kille i innerstan, han. Och jag vet en tjej som bor i, och hon. Alltså plötsligt så har vi en ny referensram, en ny erfarenhet och När vi sen får en negativ stereotyp bild i ett annat sammanhang så har vi något att bryta den mot. Sen behöver vi vara med om det fler och fler gånger, annars kommer vi säga så här: jo, men jag vet en snubbe, han kommer där och därifrån, han är ett undantag. Alltså då kommer vi bara att se det som en individuell avvikelse från den konstiga utgruppen. När de gör något positivt. Och gör de något negativt, då kommer vi säga att det är typiskt sådana där som hör till utgruppen.
Just det. Hur ska jag som lärare då kunna identifiera någon som potentiellt lider av minoritetsstress?
Ja, det är inte alltid så väldigt lätt. Det finns ju, jag nämnde ju den här strategin då, när vi försöker att vara precis som normen, där vi liksom försöker assimilera oss och tona ner vårt annorlunda skap och tona upp vår likhet så att säga. En annan strategi som vi kan använda oss av, det är att vi är hypervaksamma. Vadå, är du rasist eller? Det är det första som kommer. Det första vi tänker är, nu är det någon som försöker diskriminera mig, eller nu tror den att jag är dålig eller så. Fördelen med den strategin, att jag är väldigt, väldigt uppmärksam, det är att jag kanske har varit med om tidigare att bli illa behandlad baserat på min grupptillhörighet. Jag vill inte råka ut för det igen. Och jag förstår att det är andra som gör något problematiskt mot mig. Och det är ju bra, för då har jag inte stoppat in i mig själv. Utan jag förstår att det här är något som ligger utanför mig själv, och då är det något jag kan adressera. Och i bästa fall kanske jag bestämmer mig för att skriva debattartiklar eller arbeta politiskt eller bli en bra förebild och så vidare. I värsta fall blir jag hypervaksam och går hela tiden runt och orolig för att det ska hända någonting och kanske hamnar i mycket konflikter och sådär. Och den tredje sista strategin som tyvärr en del använder sig av, det är att man köper den negativa bilden. Man tänker, ja, jag är dålig. Jag är ful, fel, dålig, sämre, mindre värd än de som hör till normen. Och det tänker jag att vi som lärare eller pedagoger eller människor som möter unga överhuvudtaget kan vara lite obs på. Och då spelar det egentligen inte så förfärligt stor roll om det är på grund av minoritetsstress eller bara dåligt självförtroende. Utan är det människor som säger, äsch vad dum jag är, nej jag kan inte, det är ingen idé jag försöker. Ja, gud, borde jag fatta att gud vad dum jag är. Alla de där grejerna, de kan vi vara lite uppmärksamma på. Så kan vi hjälpa, tänker jag, människor att göra en realitetskoll. Stämmer verkligen det att du är dum? Det var väl bara att du inte hade tittat på den där uppgiften ordentligt, eller du kanske slarvade lite. Att vi hjälper till med att beskriva att när det är liksom ett misstag, att det inte handlar om hela människan, att skilja på sak och person, eller att göra och att vara, att synliggöra sig, aha, det är det här kan du förbättra, det här kan du utveckla, det betyder inte att hela du är fel. Och man behöver inte gå in i en lång diskussion om det, utan vad det handlar om är egentligen bara att synliggöra, nej, du är inte alls dum, eller du är klok, men här råkade du göra ett misstag. Till exempel. Och sen när vi har att göra med personer som är hypervaksamma, jätteuppmärksamma. Där tycker jag att vi ska lyssna. När de säger, är du rasist eller? Vad är det som får dig att tro det? Du sa så här och så här. Aha, var det därför du tänkte att jag var rasist? Ja, du är inte det eller? Nej, jag är inte det. Men jag sa så här därför att jag vill att man, inte vet jag, tar av sig skorna innan man går in här. För jag har just städat. Till exempel. Eller jag sa till därför att när du pratar så högt så blir det svårt för alla andra att jobba här inne. Åh, du säger bara till mig, du säger inte till de andra. Jo, men jag sa till Kalle och Erik innan du kom in. Men vi behöver kanske ha lite respekt för, vad kommer det därifrån att någon ropar liksom, är du rasist eller? Det kanske kommer från att det har varit flera tillfällen där det faktiskt har varit fel. Och ibland kanske jag har gjort fel. Ja, det har du rätt i. Nej, men jag har inte sagt till Erik och Kalle. Ja, jag ska göra det. Sätt dig och jobba.
Jag tror det där är en utmaning många lärare möter. Speciellt om du är etnisk svensk och jobbar i ett utsatt område. Att man ibland kanske blir kallad rasist utan att ens ha gjort någonting rasistiskt. Precis. Och jag tror många blir trötta på det i längden.
Absolut, och det är ju klart att man blir. Men det är också ett ytterligare problem där är att det kanske är så att det finns skäl. men som jag som lärare faktiskt inte är medveten om. Därför är det så oerhört viktigt att intressera sig för vad är det som får dig att tro det. Och då känner många så här, men jag hamnar i evighetslånga diskussioner så får jag aldrig ha lektionen. Och då kan man säga så här, då kan vi göra så att du säger så här, någon säger så här, är du rasist eller? Nej, jag är inte rasist, men jag pratar gärna med dig efteråt om det är så att du upplever att jag är det. Och så tar man det sen. Man låter klassen kanske gå 5 minuter tidigare och tar sig tid och lyssnar. Alltså jag tror, man kan inte nog lyssna. Och visa att jag hör, och inte bara så här, ja jag hör vad du säger, men. Utan ibland kanske vi får lov att säga så här, ja tack för att du förklarade för mig. Jag ska tänka på det här, jag återkommer till exempel. Det kommer att överraska många, för det är inte så vi oftast blir bemötta. Att någon som inte går i försvar direkt, någon som säger så här, okej, jag kan ta emot det här som du säger och tänka på det. Jag kanske känner så här, nej. Du är så långt ute och cyklar. Och särskilt om jag känner så här, att liksom ilskan bara skjuter upp. Det här är så orättvist. Jag som kämpar för och bla 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 bla. Om jag känner den impulsen, det är kanske då jag allra allra mest ska bara, okej, jag är inte säker på att jag håller med dig, men jag vill tänka på det här. Får jag återkomma till dig? Och så får jag ta med mig det här. Och så får jag prata med mina kollegor. Andra som är likartade situationer som jag. Som också undervisar. Som kanske också är vita lärare. Som kommer från innerstan. Som vill göra någonting vettigt. Arbetar med ungar i utsatta områden. Och som också möter det här. Och säger så här, jag åkte på det här. Och jag frågade den här killen efteråt. Och han sa att så här. Och han tror att jag är rasist därför att. Hur ska jag gå vidare med det här? Och så kan vi prata tillsammans och säga, ja men kanske du kan säga så, ja men då kommer han bara säga si, ja men om jag gör så här, ja men jag gjorde så här en gång. Och så hjälps vi åt och sen kan vi gå tillbaka till den här individen och ha kanske ett lite mer bearbetat svar. Och så har vi lärt oss någonting som vi kanske kan använda i nästa samtal. Eller så kanske det visar sig att, jo, jag som trodde jag var helt rätt ute. Jag var ändå ute och cyklade. Det var katten. Ja, då är det inte mycket att tjafsa om. Då är det bara att gå tillbaka och säga det. Du, jag ber så mycket om ursäkt. Jag hade fel. Du hade rätt. Vi hade inte en tanke. Och det var absolut inte min avsikt. Men jag fattar att det blev fel.
Och jag tror det där kommer, det är så där man skapar relationer på riktigt.
Ja, verkligen.
Och att kunna vara ärlig med personerna. Att man faktiskt gjorde fel.
Alltså, jag lovar att om du har begått ett misstag och du förstår det i efterhand att det där blev ju fel och du kan stå för det och du kan ta det samtalet med den det gäller. Alltså du kommer ju få en relation, du kommer ju få en elev som är så oerhört mycket mer intresserad av vad du har att säga framöver och som kanske kommer att höja sina resultat i ditt ämne. Bam!
Verkligen. Nu kommer jag ändra ämne helt och hållet.
Ja.
En annan fråga som du brinner för är ju adoption.
Mm.
Du själv är adopterad från Etiopien och du föreläser en hel del kring den här frågan.
Ja.
Nu kanske den här diskussionen har funnits länge, men jag har noterat den på typ de senaste 10 åren. Speciellt när du har politiker på den yttre högerkanten som pratar egentligen om att ska vi ha adoption eller inte överhuvudtaget.
Mm.
Och jag vill bara höra från dig, hur tänker du när du hör den här diskussionen överlag?
Var ska jag börja? Nej, men det är precis som du säger. Diskussionen har ju funnits egentligen ända sedan adoptionerna började på 60-talet. Och det har funnits olika föreställningar och olika idéer och det har funnits de som har sagt att nej men där ska vi överhuvudtaget inte sätta igång med, det är en dålig idé. Det fanns de långt ut på högerkanterna som tyckte att det här är rasblandning, det ska vi inte ägna oss åt. Och det har funnits de som har tyckt att man ska repatriera, adoptera, de ska åka tillbaka dit de kom ifrån helt enkelt. Men så, det tänker jag, det är ju grundat i en rasistisk ideologi och ja, den tar ju jag uppenbarligen avstånd ifrån. Så det är inte så mycket att dividera om, tänker jag. Man tänker olika, jag tänker att det där är knas. Men det som har kommit på senare år är ju att det har gått att belägga att faktiskt så har adoptioner som vi kanske trodde gick till på ett etiskt riktigt sätt skett på ett djupt oetiskt sätt. Och att det till och med har förekommit att man har stulit barn. Och det sätter ju hela liksom, den internationella adoptionsfrågan i ett helt nytt ljus. Och till exempel i Nederländerna har man gjort en stor utredning och helt enkelt beslutat att i alla fall tills vidare stoppa alla internationella adoptioner. För man ser inte hur man ska kunna garantera att de går till på ett etiskt riktigt sätt. Att alla gör det. Och det här betyder ju inte att alla internationella adoptioner har gått oetiskt till. Men det vi ser idag är att det rör sig om så oerhört många och så oerhört mycket fler än jag tror de allra flesta hade kunnat föreställa sig. Och det är jag väldigt glad för att man idag tar på största allvar och att samtliga riksdagspartier faktiskt har uttryckt att nej, men det här behöver vi ju gå till botten med. Och jag hoppas innerligt, nu är vi i slutet av juni och jag hoppas innerligt att det här är ett löfte och en ambition som man kommer att stå fast vid och faktiskt verkligen gå till botten med att göra en ordentlig utredning. Vad har Sveriges roll varit vid internationella adoptioner överhuvudtaget? Alltså inte bara har eller har det inte stulits barn, utan hur har det gått till, på vilka villkor, vad har vi gjort med dem som har blivit adopterade hit? Vilket stöd har adoptivfamiljer erbjudits, vilket stöd har erbjudits adopterade barn, unga och vuxna? Och hur ska vi utforma det i framtiden? För även om vi skulle stoppa alla internationella adoptioner den dag som idag är, så har vi fortfarande 60 000 individer i Sverige som alla har familjer, egna familjer och så vidare som lever här och som vi har åtagit oss att ta emot i Sverige och uppfostra som svenska medborgare. Och vilka rättigheter har vi tagit tillvara och vilka behöver vi styra upp?
Intressant. Ett argument som har använts är ju att personer som är adopterade internationellt löper större risk för psykisk ohälsa.
Mm.
Och att det borde vara en anledning att stänga ner verksamheten helt och hållet. Vad tänker du när du hör något sånt?
Jag tänker att psykisk ohälsa uppstår ju av olika saker, så att säga. Det kan finnas saker, och det är väl så man har resonerat mycket tidigare, så resonerar man ofta så att om adopterade får problem så beror det på att de hade det så svårt i sina ursprungsländer och liksom dras med negativa effekter av det. Och så kan det absolut vara, och det är också en väldigt stor sak att lyfta ett litet barn från ett sammanhang till ett annat. Många adopterade har dessutom varit med om flera separationer, kanske först från de biologiska föräldrarna, sen kanske du har bott i en fosterfamilj, sen kanske du har bott en tid på barnhem och sen kanske du flyttar till Sverige. Så att det finns krångel ofta med bakifrån. Men det vi har pratat väldigt lite om är vad som händer när barnet kommer till Sverige. Vilket stöd har adoptivfamiljerna fått? Vilken hjälp har adoptivföräldrarna fått för att hjälpa ett barn som har en sån här historia? Vilket stöd har de adopterade fått och så vidare? Och där tror jag att skulle vi ha ett väl utvecklat omhändertagande av de många utmaningar som adopterade, just internationellt adopterade, ställs inför, ja, men då kanske vi inte heller skulle ha samma typ av psykisk ohälsa bland adopterade. För vi kan ju också se att det finns väldigt många adopterade som mot alla odds mår bra och som det faktiskt går jättebra för. Så att det är svårt att veta, och ett problem i sammanhanget är att vi inte gjort någon forskning. Så hur ska vi kunna veta vad som är problemet? Är problemet att vi är här? Är problemet att de föräldrar vi väljer som adoptivfamiljer är tokiga? Eller vi vet ingenting.
Mm.
Det är också, tycker jag, anmärkningsvärt att när vi har en grupp som uppvisar så tydliga överrisker för psykisk ohälsa, för social ohälsa, att vi inte forskar på det. Jag tycker det är obegripligt och upprörande.
Mm. Och det som du säger, det är långt ifrån majoriteten som har psykisk ohälsa, utan det finns bara vissa överrisker, som jag läste också.
Ja.
Nu tänker jag en helt annan fråga. Om man möter ett, låt säga jag som lärare har en elev som är adopterad i klassen, så läste jag ett resonemang om, i och med att man har, som du säger, man har lämnat en kontext, så kan ett sånt barn ha svårt med relationer och lätt känna sig övergiven. Har du något, hur ska man tänka i en sån situation?
Ja, men jag tänker att vi kan tänka ganska mycket minoritetsstress när vi har att göra med adopterade. Ingen slump vad man jobbar med, brukar jag säga. Därför att som adopterad hamnar du ofta, om du är internationellt adopterad, så hamnar du ofta också i ett sammanhang som kanske är väldigt vitt. Så du är liksom, du är udda i familjen och du är udda i klassen, i skolan, i liksom din närmiljö. Och sen är du kanske normavikande i samhället. Och bara det, tänker jag, det kan vi ju alltid tänka kring när vi har barn i en elevgrupp. Och jag tänker så här, när vi har en elevgrupp och när vi har en klass, då kan man känna lite så här, norm, vadå? Alla är vi ju unika. Alla har vi våra normavvikelser. Och jag tror de flesta duktiga lärare ser ju just ett hav av unika individer. Och det ska vi göra när vi har ett adopterat barn i klassrummet också, såklart. Och vara lyhörda för, hur fungerar det här barnet? Men ofta kan man vara lite extra vaken på, kan det vara så att det här barnet tycker det är jobbigt med separationer? Kanske liksom komma ihåg med lite längre framförhållning att ja, nu är det snart jullov. Och nu är det 3 veckor kvar och efter jul då kommer vi göra det här och då kommer det här. Alltså att nu tänker jag kanske mest på de lite yngre barnen. Att påminna dem om att jag kommer att finnas kvar och allting kommer att vara sig likt. Många, det här är ju sånt som jag tycker är trevligt med att arbeta med lärare. Att ni är bra redan på det här med planering, framförhållning, förutsägbarhet. Det svarar de flesta adopterade väldigt bra på. Åh, vad skönt. Det är skönt att här i skolan, här vet jag vad det är som kommer att hända. Det står på tavlan och ska vi göra en utflykt så är det annonserat långt i förväg. Det skapar liksom trygghet och stabilitet. Ibland, om vi har att göra med barn som kommer när de är äldre, vilket är ganska vanligt idag. När jag adopterades på 70-talet, det var nästan bara små bebisar som kom. Men idag är det ganska vanligt att det är lite äldre barn. Och då kan det också, dels kan det vara så att du har särskilda behov. Men det kan också vara så att du har varit en längre tid på institution. Och då kan ju institutionsminnen ge sig till känna på olika sätt. Det här är sånt som det kan bara vara bra att veta. Jag tycker att en klok sak är, se till att ha en bra samverkan med adoptivföräldrarna. Fråga adoptivföräldrarna. Är det något särskilt ni vill att vi tänker på med ert barn? Finns det liksom några särskilda behov? Finns det situationer som brukar vara speciellt laddade eller så? Det är ett enkelt sätt att få information.
Såklart.
Ja. Och också ett bra sätt att upprätta en kontakt är ju också ett bra sätt att kunna höra av sig och säga, det hände något idag i skolan, vi vet inte, vi förstod inte. Jättebra. Alla är glada. Föräldrarna är glada. Ni är glada. Barnen får mycket mera hjälp. Men jag tänker att förr var vi väldigt benägna att säga så här, ja, hon är lite adopterad, men hon är precis som alla andra. Och det är ju faktiskt inte riktigt sant. Och det tror jag att man får inte vara rädd för att tänka att nej, det kan vara annorlunda. Det kan vara likadant, men vi kan vara beredda på det. Precis som att vi kan vara beredda på att ja, och det här barnet har celiaki, liksom, är glutenintolerant. Det brukar inte vara några problem, men det kan. Det kan vara det.
Jättefina tankar som får avsluta dagens avsnitt. Och jag får tacka för att jag har fått lära känna dig idag.
Tack detsamma, det har varit jätteroligt.
Verkligen, tack. Jag vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Hanna för dagens samtal. Glöm inte att titta till min Facebook- och YouTube-sida Pedagogik och ledarskap. Där kommer stora delar av samtalet med Hanna att släppas i videoformat. Vi ses snart igen.